Hörrni, i ärlighetens namn, hur kul är det att göra något på befallning? Jag vet inte varför den här texten har fått missionsbefallningen. Det är ganska tufft, tycker jag i alla fall. Jag vet inte om det beror på min västerländska, svenska sammanhang. Men för mig är det i alla fall inte särskilt lustfyllt att göra någonting på befallning. Det blir tungt och kravfyllt, och kanske till och med ångestladdat. Jag vet inte varför den har fått den här rubriken. På engelska låter det lite annorlunda. Vi satt faktiskt hemma och pratade om den här texten. Och så kom vi fram till det att den här texten ger ju lite dåligt samvete. Hur utför jag den här befallningen? Eller blir det så att man tänker, det där sköter någon annan om. Någon som åker till Afrika, långt bort i stan. Man kanske börjar gå själv, krampaktigt, ge sig ut och missionera och vittna. En period i min ungdom, då skulle man stå på torget och man skulle knacka dörr. Och det var det värsta jag visste, kan jag erkänna här och nu. Det var inte min grej. Men jag tror inte att någon av de här alternativen var det Jesus hade tänkt sig. Till att börja med så tycker jag det är så skönt i den här texten i början. Att de här gänget som var samlat på berget där. Det fanns några som tvivlade. Och kanske rent av höll på att tappa tron. De funderade säkert, hade Jesus all makt som han sagt? Och om han nu hade det, kunde han inte kasta ut romarna, se till att det blir fred i hela världen och alla människor får mat och allting blir bara bra? Vad är det de ser på? Jag tänker på Petrus när han går på vattnet. Så länge han såg på Jesus, då höll det. Och de här lärjungarna. Nu hade Jesus varit borta ett tag och så har han kommit tillbaka och så försvinner han och så kommer han och går. Det är klart det blir lite skakigt. Jesus han fattar ju det här. Att det fanns osäkerhet. Och det är väl därför han påminner dem så tydligt om att hörni, vänner, jag har all makt. I himlen och på jorden. Och så kommer det här uppdraget som jag hellre kallar det för, en befallning. Eller den här utmaningen. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andens namn. Då tror man ju att då är det att gå utanför Lammevallsgatan eller Bifrostområdet. Eller då ska vi långt bort. Men om man tittar på grundtexten, det är lite spännande ibland. Där står det så här ungefär. När ni sedan har gått ut eller rest från plats till plats. Träna lärjungar genom att ni döper dem i faderns, sonens och den helige andens namn. Och instruera dem att bevara, hålla eller noggrant lyssna till allt jag har befallt er. Och när vi läser det här. Då inser jag att vi behöver nog titta på alla evangelierna, inte bara Matteus evangeliet. Och vi behöver titta på apostlagärningarna också. Därför att det finns olika vinklingar av det här. Och vi behöver det för att få ihop pusslet. Det första och det viktigaste, om vi nu bortser från om det är långt borta eller nära. Vi kan inte göra det här på egen hand. Vi måste se det i ett större sammanhang. Och då backar vi lite. En del av er var här i söndags, jag var det inte, men det var pingstdagen. Pingsten, andens utgjutande. Den här texten som vi hörde nu, den är alltså från innan pingst. Det här säger Jesus till lärjungarna innan pingsten. Innan lärjungarna hade fått hjälparen. Lukas han berättar så här. Jag ska sända er vad min fader lovat, men ni ska stanna här i Jerusalem tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Och Lukas, han repeterar det här i Apostlagärningarna. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig. Jesus hade sagt till lärjungarna att stanna i den övre salen tills han skickat hjälparen. De blev inte utskickade utan stöd. Och det var det vi kunde höra om förra söndagen. Det var kyrkans födelsedag, kan vi säga. Andens tidsålder. Jesus sänder inte ut oss vind för våg. Det Jesus säger är: noggrant lyssna på allt jag har befallt er, står det i texten också. Det som Jesus vill att lärjungarna och vi ska berätta om, vad är det? Jo, det är att Gud älskade världen och sände Jesus för att vi skulle kunna få något att ta rygg på när det gäller hur vi ska vara mot varandra och mot skapelsen. Markus har också en missionsbefallning. Och där står det: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för, lyssna nu, hela skapelsen. Ett ansvar inte bara för människan. Det kan vara lite övermäktigt, i alla fall för mig, kan jag tänka. Men då är det så. Vi är inte övergivna. Och vi behöver inte kämpa på egen hand. Vi får anden som hjälp. Vi har hela treenigheten i verksamhet. Kommer du ihåg att jag nämnde i början det här med att det fanns några som tvivlade och nästan tappade tron? Det står i texten. Och det är skönt. Även de som inte var så tvärsäkra, även till dem säger Jesus att de ska gå ut och berätta. Tack och lov att jag inte behöver vara tvärsäker. Jag tänker att alla här inne, varenda en, har en berättelse om Jesus. Om händelser i livet där vi har faktiskt upplevt närhet, ledning, kanske en bibeltext som har bara lyst upp, eller en människa som har kommit i precis rätt ögonblick. Det lärjungarna skulle berätta, det var ingenting annat än det de hade upplevt och sett när de vandrade med Jesus. Det var det de skulle berätta. Det var inte teologiska utläggningar av det de hade sett och hört. Och jag tror inte Jesus begär någonting annat av oss nu heller. Vi ska berätta vad vi har sett och vad vi har hört. Och det vi vet. Och ibland tror jag det kan vara berättigat att berätta om tvivel också. Det kan till och med vara trovärdigt. Jag tänker, annars hade du inte stått i det här sammanhanget, att det fanns de som tvivlade och de som nästan tappat tron. Lärjungarna, de hade gått med Jesus i 3 år. Och de har haft närkontakt med Jesus. Och till och med de tvivlade. Jesus säger att han ska vara med oss alla dagar in till tidens slut. Alltid. Och jag tror att lärjungarna behövde påminna varandra om det ibland. Men Natanael, kommer du inte ihåg vad Jesus sa? Han skulle ju vara med oss, och du vet att han alltid höll vad han lovade. Lärjungarna behövde påminna varandra, och vi behöver hjälpa varandra och påminna varandra om det. I den här texten så står det att Vi skulle lära de bud som Jesus hade lärt. Och vad var det för bud som Jesus hade gett lärjungarna egentligen? Här är jag tacksam att Johannes evangeliet finns. Han är väldigt tydlig med vad det handlar om, den här kärlekens apostel. Det kan hända att han skrev det här som han gjorde. Det verkar som han var yngst i skaran. Jesus tog hand om honom lite extra just därför att han var ung. Han hade gått nära Jesus. Och han hade sett mer kanske på hur Jesus var mot människor än vad han egentligen gjorde. Han var inte så där aktivitetsstyrd som kanske Petrus, som var äldre, fick ett större ansvar på ett annat sätt. Petrus var mer den där typen, kavla upp ärmarna och nu ska vi jobba, grabbar. Johannes tog ofta ett steg tillbaka, känns det som, och lyssnade och väntade. Och vad är det då för bud? Jo, det dubbla kärleksbudet. Det är det bud som jag tänker Jesus har befallt oss att gå ut med. Det är det vad Jesus framhöll. Och det är det som lyser igenom i allt det Jesus gjorde. Det ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och Matteus, han berättar vid flera tillfällen om hur Jesus fylldes med medlidande. I Matteus 9 står det, när han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Lärjungarna hade under 3 år sett hur Jesus mötte människor, hur han behandlade dem, lyssna på dem, skapa ett förtroende. Skörden är stor, men arbetarna få. Människor runt omkring oss som kan behöva en hand, ett samtal, någon som bara finns nära. Det finns ett oändligt behov. Jag stöter på det flera gånger i veckan, nästan varje dag. Människor som behöver någon som lyssnar, behöver någon som bara är där. Den här texten från Matteus 28, den gäller oss allihop. Men alla kan inte, och framförallt tror jag inte alla ska åka all världens väg för att berätta om Jesus. I The Message så står det, gå ut, gör lärjungar, berätta för alla, lyssna nu, för alla ni träffar på, när och fjärran. Berätta för alla vi träffar. Vad är det vi ska berätta? Det här tycker jag är svårt. Hur mycket ska jag gå på? Hur mycket ska jag säga? Vad ska jag säga? På vilket sätt? Men vad är det vi ska göra? Jag tror att vi börjar med att lyssna. Den här klassiska bilden, 2 öron, 1 mun. Var finns människor vi möter? Vad behöver de? De kanske just behöver ett lyssnande öra. En hand som läggs på en axel. Lärjungarna skulle berätta vad de hade sett och hört. Det är det vi kan berätta. Kanske om att mitt i kaos så kan jag ha en trygghet därför att jag har min tro. Det kan jag berätta över en kopp kaffe. Jag kan berätta att jag har någon att vända mig till i tacksamhet när jag ser en fantastisk solnedgång eller när jag ser en vacker äng eller någonting annat. Jag har någon att vända mig till i tacksamhet. Det är inte en teologisk övertalningskampanj. Det handlar om din relation med Jesus. Varför du kommer till kyrkan, varför du ber, förundras över naturen. Tänk bara det att ha någon att vända sig till och säga tack. För mig har det varit ganska stort. Jag vänder mig till universums skapare och säger tack. Och vi har väldigt många människor som behöver höra att de är älskade. Vanliga människor, om man får uttrycka sig så. De som finns på Volvo, på sjukhuset, överallt. Du behöver inte alltid prestera. Jag har varit inne i ett samtal kring skillnaden mellan kristen livsåskådning och sekulär humanistisk livsåskådning. Det är ganska intressant. Men en stor skillnad är just den. Att som humanistisk livsåskådning, då ska du kunna själv. Då ska du vara stark själv. Du ska klara själv. Den kristna livsåskådningen. Här har vi. Vi får vara svaga. Vi får lämna över. Vi behöver inte kunna allt själva. För mig är det en tröst. Vi ska alldeles strax fira nattvard tillsammans. I nattvarden påminns vi ständigt om att Jesus gav upp allt eget för att kunna ge oss en möjlighet till en öppen relation med Gud själv. Att Jesus dog. Vi får också påminnas om att en viktig del av vårt missionsuppdrag är att visa på den kärleken genom att vara ett. Och nu är det Johannes igen som har sett någonting som de mer aktivitetsstyrda Matteus, Markus och Lukas missat. Jag ber att de alla ska bli ett och att liksom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss. Lyssna. Då ska världen tro att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska bli ett. Och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Han är lite krånglig, Johannes. Men det handlar om kärleken som binder samman. Kärleken binder samman treenigheten. Kärleken som binder samman oss. Där har vi också en, får vi säga så, missionsbefallning. Eller ett missionsuppdrag. Inte så att vi ska kämpa, utan mer det här, Gud, hjälp, och sen ner och ut. Kanske är inte mission svårare än så. Eller så kanske mission är just så väldigt svårt. Visa världen att Gud älskar genom att vi älskar. Och naturligtvis genom det bud som vi ska sprida. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ, med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Det är det här budet som Jesus levde och som Jesus har gett oss att sprida. Om vi tycker att det blir en prestation att älska Gud, släpp det. Det är Gud som har älskat först. Och som vanligt så säger jag, vänd dig om, Gud. Tack att du älskar mig. Och öppna oss för att ta emot den kärleken. För det är först när vi tar emot den kärleken som vi har något överhuvudtaget. och ge vidare.